Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Vagabonds resepodd, Resor med Vagabond. Och idag så har jag en gäst som ska prata om att resa med en lite speciell resvän. Men till att börja med, vem är du?
Jag heter Karin Wallén, brukar skriva i Vagabond, var krönikör i väldigt många år och är frilansjournalist och författare och resenär får man säga.
Just det.
Och hundälskare.
Ja, där har vi, en liten ledtråd till vad det kommer att handla om. För du har ju rest väldigt mycket med din hund som heter Lovis. Mm. Och Lovis är en väldigt glad hund, oftast kan jag själv intyga. Och hon låter så här när hon är glad. Men nu är frågan...
Hon fick inte vara med idag då, tyvärr.
Nej, just det, hon fick inte vara med,
på distans.
Det är därför vi gjorde så här. Mm. Men vilka länder har hon varit? Det är en berest hund.
Det är en berest hund. Jag har för mig, jag har räknat till 12 länder, så nu ska jag försöka se. Det blir ju Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland eller Nederländerna, Frankrike, Italien, Schweiz, Österrike, Slovakien, Tjeckien och Storbritannien.
Wow.
Men, där skulle jag nästan vilja säga England och Skottland som varsin nation. Då blir det 13. Då,
det är jättebra att man ska plussa på lite. Men trots att hon har fått komma in i så många länder så fick hon alltså inte komma med in i studion här på Vagabond. Och det beror på någonting som är ganska vanligt på arbetsplatser framförallt i Sverige kanske, jag vet inte. Kanske i andra länder också. Och det är så att det råder ett generellt förbud mot pälsdjur, antar jag att det står i regeln. Och det handlar ju om hänsyn till allergiker. Och då tänker jag att såna här generella förbud, då, det är liksom ingenting att diskutera. Kanske finns lite här och där på olika ställen ute i Europa också. Men nu var ju du ute och tågluffade med Lovis nu alldeles nyss här på hösten. Mm. Och vad var din erfarenhet av det här med generella hundförbud? Hur ser det ut?
Ja, jag skulle säga att vi i Norden har vi ju väldigt mycket mera förbud. Nu vet jag inte hur det är på arbetsplatser, det är nog inte så himla populärt alltid att ha med sig hundar på arbetsplatser i andra länder, tror jag. Vissa platser, typ fårfrisörer och sådär, kanske funkar, det gör det ofta i Sverige också. Men däremot så alltså när det gäller att komma in på restauranger, barer, kaféer så är det liksom mycket lättare när du kommer utanför Sverige, förutom Norge skulle jag säga. Även om det har hänt mycket här också, speciellt i storstäderna. I Stockholm är det ju stor skillnad nu jämfört med bara för 5 år sedan och väldigt stor skillnad jämfört med 10 år sedan att man får komma in på mycket mer ställen.
Ja, man ser väldigt många kaféer här i Stockholm där det står en hundskål i något hörn och sådär.
Ja, men precis. Det har blivit faktiskt väldigt vanligt. Men apropå tågluffen så måste jag ju säga att det man reagerar på kanske som svensk är ju att de har inga djuravdelningar på de här tågen. Alltså de tågen jag har åkt i Europa, och det är ju i princip alla de här länderna jag nämnde nu utom Storbritannien, där jag inte åkt tåg. Så är det inga djurplatser eller så, utan däremot köper man en hundbiljett. Men sen kan du ha... Du kan ha platsbiljett i första klass och då tar du med din hund dit. Och det, liksom det finns ingen diskussion om det med allergi och så som vi gör här.
Så det är lite grann en svensk kanske specialitet där, att tänka på allergiker?
Ja, lite faktiskt.
Ja, just det.
Det kanske låter jättekonstigt, men det är lite så det är.
Det kanske är som, jag hörde ett annat exempel i Danmark och då handlar det om att ta med hund på ett äldreboende. Och då sa de så här, vi har inte generellt... hundförbud här, utan om det är någon som säger som bor här att de är allergiker, då löser vi det på plats.
Ah.
Ja, men inte
flexibelt,
generellt.
Liksom.
Flexibelt, helt enkelt. Men i Sverige är det ofta det här, är det förbud så är det förbud.
Ja, precis.
Jag tänkte vi tar det här lite grann från början då. Lovis som är en golden retriever ska vi kanske tillägga. Mm. Hon har då fått följa med ut i Europa och jag minns att när jag var liten så tyckte jag att vi skulle ta med vår tax på resor när vi åkte till Spanien, men då sa mina föräldrar att det går ju inte. För att då när vi kommer tillbaka så måste taxen sitta i karantän i flera månader inlåst i någon sorts hundfängelse. Så då insåg ju även jag att det går ju inte. Mm. Men det där försvann någon gång i samband med Sveriges EU-inträde förmodar jag.
Lite senare kanske.
Men då är i alla fall den konkreta frågan, liksom, vad är det innan man ber sig iväg då på en resa i Europa, vi kan börja med Europa i alla fall, med sin hund, eller sin iller, eller sin katt.
Alltså om man går in Jordbruksverkets hemsida, jordbruksverket.se är ju liksom den bästa källan till hur man gör med. Då handlar det mycket om införsel till Sverige, för att det är ju ganska viktigt att du ska få ta tillbaka ditt djur när du väl har rest iväg, så att du inte gör något fel där. Mm. Och där står det just om hund, katt och iller framförallt. Sen kan det stå om andra djur också. Men jag har bara erfarenhet av att resa med hund, och det är väl det de flesta gör.
Det skulle jag säga i 99% av alla fall.
Inte sen finns det ju
inte
de
så många som tågluffar med katt.
Nej, det kan ju finnas de som ska föra in en katt eller ut en katt av andra skäl. Att man flyttar eller importerar ett djur och sådär. Så då finns det information om det också. Men det som man behöver för att få resa med hund i Europa, det är ju ett pass för hunden som kallas EU-pass.
Jag sitter och håller i det och det ser ut som ett människopass ungefär. Det är blått. Står Europeiska unionen Sverige pass för sällskapsdjur. Mm. Och det är noterat inte lika hög ska man säga, säkerhet eller risk för förfalskning som det är för människopass, för att det är en inklistrad bild på Lovis här, den är liksom inklistrad med lite lim bara, så den är inte inplastad på något sätt.
Det var ju inte riktigt obligatoriskt, men eftersom det fanns en plats för ett fotografi så satte jag dit Hur ser hon ut då?
Ja, hon ser lite, lite glad, lite rufsig, lite våt.
Lite smutsig skulle jag säga.
Ja, smutsig skulle du säga. Ja,
hon är ju skitig i ansiktet, jag tänkte sådär ser hon ganska ofta ut när hon är glad.
Just det, så det här, sånt här pass behöver man, och var får man det ifrån?
Från veterinären. Mm. Så du beställer det hos din veterinär, och det som behövs för att du ska få det är att hunden är chipmärkt. Det finns tydligen undantag också för hundar som har synliga såna här gamla tatueringar som hade i örat förut. Då. Mm. Om de har gjorts före 2011 eller något sånt.
Då duger det.
Ja, för att det kanske inte var lika vanligt med,
mikrochip. Men nu ska de vara,
men
nu
det,
ska
det
vara
som är mikrochippade
alltså.
Och har rabiesvaccination.
Ja, och båda två gör veterinären.
Båda två gör veterinären, och sen kan det vara lite olika faktiskt i olika länder vad man ska ha för rabiesvaccination. Mm-hmm. Frankrike vill ha den som räcker ett år, så annars finns det en som räcker tre år. Mm-hmm. Om man fyller på efter ett år eller tre år beroende på vilket vaccin det är. Så vill man bara vara på säkra sidan ska man väl ha den ettåriga, annars
kan man åka på...
That said, det är ju aldrig någon som kollar. Det har aldrig varit med förutom...
Det är fråga två, precis. Ja. Kollade någon i Lovis pass på din senaste tågluff runt om i Europa?
Nej, absolut inte.
Inte någon gång?
Aldrig.
Nej, det kom ingen hundpolis.
Nej, och nu åkte ju jag tåg, och om man åker bil så... Ja, det här är alltid en ständig fråga när man pratar med folk om att resa med hund. Att, ja, ska jag köra på rött då när jag kommer tillbaka till Sverige?
Det,
eller
röd,
när jag kommer,
röd,
alltså i tullen.
I tullen, ja. Mm.
Att man har något att förtulla. Men då brukar de liksom inte vara intresserade av att titta på vad du har, om du har en hund. De bara, ja, whatever. Det viktigaste är att man har alla papper i ordning. Och så att om någon vill titta. Men det är klart, jag tycker också att det är klart det finns en bra idé med att vilja visa upp sitt djur, för det finns ju ett problem med smuggelhundar, och
just det.
En sån har man ju inte med sig.
Ja, så rabies och mikrochip, och sen kan det väl vara så att i vissa länder kräver de att hunden är avmaskad, att du har ett intyg på det.
Precis, Norge, Finland, Storbritannien, Irland och Malta är de i Sverige som jag vet. Man får alltid kolla upp det här lite med landet man ska till, kolla deras Jordbruksverket, alltså motsvarigheten.
Så det är lite byråkrati, lite kolla, lite research ska jag säga, innan man ger sig iväg då, för att inte stöta på patrull någonstans. Mm.
Och det här har ju att göra med att Sverige fick in de upptäckte tre rävar i Sverige för några år sedan som hade rävens dvärgbandmask, som inte är någon trevlig sjukdom som även människor kan få tydligen. Och då förut hade vi i Sverige det här skyddet mot andra länder, att man måste avmaska för att komma till Sverige. Men sen är det någon slags EU-regel som gör att man får inte diskriminera andra länder om man redan har sjukdomen i landet.
Nej, jag förstår.
Så då fick inte vi ha den regeln längre, vilket är lite konstigt.
Det låter väldigt mycket EU.
Och det inför ju då Norge det mot oss. De hade ju inte det mot oss förut. Men då, det betyder att plötsligt måste vi från Sverige avmaska vår hund för att kunna åka över gränsen till Norge. Även om risken är ganska stor att Norge också har fått in den här, för att de springer ju över gränserna.
Ja, jag förstår.
Men det betyder att man måste göra den avmaskningen tidigast 5 dagar innan, senast 1 dygn innan man reser in i ett land. Och i Norge har jag aldrig varit med om att de kollar. Jag kommer ihåg när det var, jag har ju åkt ganska mycket till Oslo med Lovis med tåg. Och då var det ju när det var den här flyktingkrisen 2015 ungefär, så började de att föra in passkontroller på tågen ibland och så. Då försökte jag visa hennes pass. Det var ingen som var intresserad.
De vill inte se.
Lika i Tjeckien. Jag var ute och reste den hösten med Lovis. Då förde de in passkontroller på gränsen till Tjeckien. Ja. Jag kom från Tyskland. Försökte också köra upp hundpasset i ansiktet på dem. De var inte intresserade. Enda gången jag har behövt visa passet och stämpel för avmaskningen, det är när jag skulle ta färjan till England.
Okej, de är lite noggrannare. Öar brukar vara noggrannare.
Och så är det ju ändå utanför Schengen också, så de vill ju kolla pass. Och då kollar de även hundpasset och hade en sån här chip
avläsare
så att de satt och letade efter chippet och så piper det till och så får de upp några siffror i chipläsaren och så kan de kolla i passet att det står samma
sak.
Så där är det mer noggrant. Och där träffade jag en som hade åkt från Italien och hade fixat den här avmaskningen, men när hon skulle åka då med färjan så hade ju veterinären missat att skriva datum, bara stämplat. Så hon fick inte komma med. Jag gjorde min avmaskning i Holland. För att jag åkte från Holland och jag hade redan varit ute ett tag, så att det skulle som sagt vara tidigast 5 dagar innan som man gör avmaskningen. Så då fick jag kontakta en holländsk veterinär, komma dit, alltså de har rutin på det här.
Ja. De vet. De känner till det här, vad det är för regler.
Så hon fick ju göra det för att hon fick inte komma in.
Ja, jag förstår. Men alltså, nu har vi pratat lite grann om EU och det är väl kanske det som är det första valet för många som reser med sitt husdjur ändå. Men vet du någonting om hur det ser ut i resten av världen? Jag tänker med Australien är det väl absolut no-no.
Ja, Australien får man ju inte ta in en pälstuss liksom.
Nej, inte ett äpple.
Precis, inte ett äpple, inte... Du får inte ha liksom vandrat omkring på en bondgård nyligen.
Nej, de är hårda. Men okej, Australien kan vi förmodligen avskriva.
Det kan man glömma. Men om du går igenom en lång, lång process kanske med någon slags import.
Just det.
Men då är det ju definitivt karantän och grejer. Nej, men annars är det ju så att karantänkravet från Sveriges sida är ju mycket då. Det har ju blivit mycket mjukare. Behövs inte från USA till exempel. Om man ska till USA så... Jag har ju aldrig åkt dit själv för att jag vill inte flyga med Lovis. Kanske inte så långt i alla fall. Hon är inte så van vid att sitta i bur och sådär. Så, men då kan det, om jag har förstått det rätt, räcka med ett EU-pass faktiskt. Är man i USA kanske man inte får ett EU-pass utfärdat ut. Men det som krävs då är ett veterinärintyg.
Ja, jag förstår.
Det kanske krävs, man ska alltid kolla som sagt med varje land. Men veterinärintyg eller EU-pass... är det som krävs. Ingen karantän.
Men då har vi ordning på papperna och då ger vi oss iväg med vårt husdjur ut i världen. Du åker ut med Lovis och du har ju åkt bil vet jag och du har åkt tåg. Men jag tänkte vi skulle börja prata lite grann om det här med att flyga också. Du sa att du inte helst flyger, men du har flugit med Lovis gång.
Nej, aldrig.
Du har aldrig gjort det. Men du känner till reglerna eller hur omständigheterna
är? Jag känner folk som har rest med hundar på det viset.
Hur är det, små djur får man ha bredvid sig? Eller ska alla låsas in i bur? Nej.
Alla ska vara i bur, men om det är en hund som väger upp till 8 kilo får man ha den, om den inte råkar vara en väldigt högrest hund på 8 kilo, så att den inte får plats i en sån här liten transportväska. Men regeln brukar vara 8 kilo, men det kan faktiskt variera lite från flygbolag till flygbolag.
Då får man ha med sig bredvid sig i kabinen.
Ja, den ska få plats liksom framför dig under sätet.
Ja, så liten är andra ord.
Du köper ju inte en hel plats åt hunden.
Nej, det är sant. Det
men sen är det ju också... Där är ju så olika, det kanske regeln är ju liksom att hunden ska sitta i den där transportväskan, men flygvärdinnor och stewards är ju snälla och säger att ja, men du kan få ta upp den om den, om den verkar snäll får den kanske sitta i knät. Ja, de kanske gillar hundar. Det är ju alltid lite sådär att det finns regler, men sen så.
Ja, men det låter ju förhoppningsvis.
Kan ju åtminstone få titta upp med huvudet ur väskan. Liksom.
Men över 8 kilo, då är det då ska de sitta i ett speciellt utrymme i flygplanet.
Mm.
Som inte man själv har tillgång till under resans gång.
Nej. Då checkar du ju in hunden innan i en speciell bur som ska vara godkänd för flyg. Och det som är lite tråkigt där är väl att det blir ju en del väntan i buren innan den ska ombord. Och sen är det flyg och förhoppningsvis ingen mellanlandning, men det vet man ju aldrig. Och sen får den vänta lite när den kommer fram, så det tar lite tid sådär.
Så en 3 timmars resa kanske kan bli 5-6 timmar i bur då?
Mm.
Ja, just det.
Och då får de ju sitta i ett utrymme som, alltså det är inte där, det är inte som där väskorna är, det är inte kallt och mörkt.
Nej, skulle de ju dö.
Ja, det är ändå. nej, utan de har ju säkert en helt okej atmosfär, höll jag på att säga, vad ska man säga. De har liksom ett bra lufttryck och de har ljus och värme, men de får ju sitta själva och är man inte van vid det som hund så kan det ju vara väldigt stressande. Min hund är ju van vid att liksom åka tåg där de håller på och byter spår och det rasslar och det låter, och hon är van att åka tunnelbana i rusningstrafik och att jag kör ombord på en färja där det låter och såna här grejer, men då är jag med henne.
Mm.
Så om hon skulle vara själv i en bur så skulle hon tycka att det är lite mer stressande. Lite läskigt,
ja. Så du har tagit bilen och du har tagit tåget framförallt. Jag tänkte på det här med tåget för att du har ju rest tåglöfat med Lovis här. Och jag försökte förmå min syrra att, och hennes man att ta med sig sin foxterrier, en liten pigg.
Mm.
Skäller ofta. De skulle till Sydfrankrike nu för några veckor sedan. Men då sa hon, ja, men hur ska det gå liksom? Tågresor på 7-8 timmar och liksom, vi måste ju ta ut hunden och rasta den och sådär. Så att de avskrev det och tog bilen.
Mm.
Men du har tydligen löst det där på något smidigt, bra sätt.
Ja, men det var inte så svårt. Det är väl bara att man anpassar sig.
Gör kortare resor.
Den längsta jag gjorde var väl från Stockholm till Köpenhamn.
Ja, och det är ju 5 timmar cirka.
Ja, det tog
5,5,
lite mer.
5,5 till och med.
Jag brukar åka till Norge, som sagt, till Oslo. Det kan ju ta 6 timmar. Det beror helt på vad det är för tåg.
Ja, just det.
Nu är det inte så,
men
då, mycket snabbt.
Det klarar, Lovis klarar fem drygt 5
timmar.
Ja,
hon har inga problem med att
timmar,
hålla sig. Jag har ju också åkt mycket färja med henne. Och då nattfärja.
Ja.
Och då kan man ju, då blir det att man checkar in på kvällen och ut på morgonen. Och de kanske den längsta resan hon gjort där var från Kiel till Göteborg. Det har alltid funkat bra. Jag har försökt att gå ut och rasta henne på, brukar finnas någon slags, som en jättestor kattlåda på hunddäck.
Liksom. Och på färjor från Sverige.
Ja, hon tycker inte det är trevligt. Alltså.
Nej, men det finns i alla fall.
Hon vägrar,
ja.
Ja, men, nej, men så att jag anpassade så att vi åkte väl oftast så här 4,5 timmar. När man väl är nere på kontinenten så kommer man ju väldigt långt på 4 timmar. Alltså, ja. Du kommer ju lätt in i ett annat land. Liksom.
Ja. Alltså, det är din grundregel att hålla tågresorna till max 4-5 timmar.
Mm.
Någonstans där.
Ja, för mig, alltså man får ju känna själv vad hunden klarar av. Det kan ju också vara att man har en hund som, alltså jag tycker man måste träna den lite på att vara van att vara på tåg, att kunna ligga stilla. Det där som kallas passivitetsträning på hundspråk.
Det. Är det någonting man ska öva med hunden innan man åker iväg, tycker du? Det här passivitetsträning?
Ja, det borde ju alla göra i och för sig.
Ja,
det man oftast gör det är ju så här, aktivera sin hund, aktivera.
Ja.
Och sen glömmer man bort det där att man måste träna på att den ska ta det lugnt. Att vi ska kunna sitta ihop och så ska du ligga här och vila. Det är ju också när man går på restaurang eller på kafé. Att
hunden
ska kunna ligga stilla bredvid dig. Och det har man väldigt mycket tillbaka för. Alltså, det hjälper ju väldigt mycket om man inte har en hund som är helt sprallig när man ska sitta.
Och så tänker jag mig att en hund, en landsbygdshund kanske är svårare att klara sig skramlande tunnelbanesystemet i Paris än en stadshund, som är stadshund här i Sverige också, som är van med skramlande tunnelbaneljud.
Ja, men precis.
För att ta ett exempel.
Exakt. Så att man kanske inte åker iväg med en hund som aldrig har varit med om det här, det vore lite dumt. För att allting som man ska träna på är ju, vill man ju göra när man har tid och inte ha så här bråttom till nästa tåg och så skramlar och så blir de rädda. Man vill ju vara liksom lugn och trygg själv och Av när man tränar det här på passiviteten så vill man också kanske börja i en lugn miljö. Där, alltså man börjar inte i skarpt läge utan man börjar träna såna här saker innan.
Mm.
Och, men växer hunden upp i stan då har man ju allt det där redan. Allt ifrån liksom polisbilar och ambulanser som åker förbi och att åka tunnelbana. Att vara, man kan ju alltid liksom gå till tågstationen och gå där och liksom låta hunden vänja sig vid att tåget kommer in. Mm-hmm. Det kan vara lite läskigt när det kommer ett tåg och gå upp på tåg. Allt sånt där, allt som är första gången.
Just det.
Är ju lite läskigt.
Ja, absolut, ja.
Men sen en annan grej som jag tycker att man ska träna på, det är ju att den ska vara ensam. Det låter ju paradoxalt att man tar med hunden för att man kanske tar med den för att den inte kan vara ensam, eller på att säga. Nej, men alltså det, man ska vara ihop. Men väl på plats så är det ju fantastiskt bra om man kan lämna hunden på hotellrummet ibland.
Ja, några timmar här och där.
Ja, eller bara för att man ska ner på frukost och man inte får med hunden på frukosten.
Ja, just det. Sen finns det ju en del miljöer, har jag förstått av ditt resande också, runt om i Europa där hundar inte är välkomna. Klassiska turistplatser som museer till exempel är ofta hundförbud på.
Ja, generellt borde det vara det, höll jag på att säga, men det, du vet.
Det är lite olika.
Det är lite olika. I Prag var Lovis på museum.
Ja, där gick det bra. Men inte, Paris gick det sämre.
Och där, i Prag får man till och med gå på zoo med hund.
Ja, just det. Tack.
Det är ju, det är väldigt ovanligt. Nej, jag provade inte ens i Paris. Problemet i Paris var väl att jag tänkte att ja, men just i Paris vill man kanske lämna hunden på rummet och gå på något museum eller ett galleri eller vad det nu är. Restauranger brukar inte vara något problem i Frankrike generellt. Men andra sådana sevärdheter. Men då bodde jag på ett hotell som visserligen var hundvänligt för man fick ha med hunden på frukosten och sådär. Och det låg bra till nära Gare de l'Est och Gare du Nord. Jag ville ju ha något som låg nära järnvägen. Men man fick inte lämna hunden ensam på rummet. Och jag reste ju själv.
Just det. Det ställer till en del problem då.
Ja, men det kan du göra. Jag lämnade henne en gång för jag skulle springa på någon supermarket och köpa något. Och jag såg att de tittade på mig lite när jag gick förbi receptionen.
Utan hund.
Vad gör du? Utan hund. Jag ska börja på Le Supermarché.
Ja.
Jag skyndar mig. Men jag vill ju inte lämna hunden utanför Le Supermarché.
Nej.
Knyta fast den och komma ut och så har man ingen hund kvar.
Nej, just det.
Man vet ju
det är skräck förstås. Ja.
Ja. Paris var förresten också knepigt för att det var mycket hundförbud i parkerna.
Ja, just det. Det är väl jättekonstigt att man just parker, att man förbjuder hundar i parker. Det är väl där de ska vara, tänker man.
Det kan man tycka, men Paris har kanske haft ett stort problem med hundbajs.
Ja, det där minns jag så väl från en film jag såg som kom 1994 som heter Prêt-à-porter. Prêt-à-porter av Robert Altman som handlar om modeveckan i Paris. Och det är liksom, han är en amerikansk filmregissör och han gör en grej i den här filmen om att han ständigt går och trampar i hundbajs och är så irriterad.
Och det är en klassisk bild faktiskt.
Och fransmännen blev stötta när den här filmen kom.
Alltså, och då införde nej. Grejen är ju att man, det är ju ingen som hindrar dig att gå på trottoaren, så en hund kan ju fortfarande bajsa på trottoaren. Men det är alltså i de flesta parker, i de vanliga, alltså nu var jag liksom i centrala delar av Paris. Och det var hundförbudspark, skyltar överallt. Jag hittade jag bodde ganska nära Canal Saint-Martin. Där råkade jag hitta en hundrastgård.
Ja, just det, det är fint där.
Ja, det är jättefint där. Jag hade sån tur. För att,
ligger för övrigt också nära Gare du Nord, eller hur?
Ja,
lite bakom sådär.
Precis.
Så nära
det, så det var liksom mitt närmaste rastningsområde. Och så träffade jag lite hundägare där och de berättade att det här var egentligen inte en hundrastgård. Det var ett lågt staket, hundarna kunde hoppa över. Det hade varit en trädgård förut. Och sen hade det varit ett tältläger för hemlösa. Sen blev de vräkta. Och då kom hundägarna och ockuperade det här området. Och nu ska de bli vräkta. Så att, det är lite tufft att vara hundägare i Paris.
Och det, ja, verkligen. Att man inte far med parker, det är konstigt. Och då vet jag att du har berättat att Lovis gör inte gärna ifrån sig på asfalt, eller inte alls.
Nej, nej, nej.
Det måste vara grus eller gräs eller snö eller någonting sånt där, lite mjukare.
Ja.
Och då blir det ju problem då, men inte parkerna är tillåtna.
Ja, men det blir det. Jag har ju fått någon rutin på att när jag kommer fram, eller kanske redan innan, jag vet vad jag ska, alltså om jag kollar, och där ligger hotellet, var har vi en park? Man kollar på Google Maps eller någon annan kartapp. Och så ser man ett grönt område och tänker, men titta, det här är jättebra. Det är ju jättenära, tänkte jag när jag kom till Paris. Och så var det bara hundförbud överallt.
Ja.
Och lite då, gräsling sand där jag kunde gå.
Okej, ja. Men sen kom räddningen, vet jag, på din tågluff. För sen från Paris så åkte du vidare till Schweiziska Alperna.
Ja.
Och där är det bara att ströva runt fritt och göra från sig vad man vill. Och...
Alltså vilken lättnad att komma. Ja. Där man, då bodde jag liksom i Engelberg, är ju inte någon stor stad överhuvudtaget. Utan du har ju natur precis utanför. Men jag, det här hotellet låg en liten bit upp, så det var liksom i skogen på väg upp mot bergen och det var bara att gå rakt ut. Och Schweiz är otroligt hundvänligt.
Mm.
Det är inga problem där. Alltså det är...
Hotellen, restaurangerna?
Nej, precis. Det är klart, det kan säkert finnas några hotell där man inte får ha med, men det brukar gå bra. Och jag har varit där förut med henne. Och, de, alltså när man åker linbana till exempel så ska man ju ofta ha munkorg på hunden.
Mm.
Det fick jag lov att köpa när jag var i Italien och skulle åka upp i Dolomiterna.
Det var ett krav helt enkelt.
Ja, men det behöver man inte i Schweiz.
Nej.
Och i Sverige till exempel i Åre så är det så här, varannan kabinbana hund, varannan inte. Det är den här
allergi-grejen igen, ja. Kommer tillbaka igen där. Ja.
Mm. Existerar inte i Schweiz, det är liksom...
Nej. Känns det som om allergikerna är du som matte, dina fiender?
Ja, nej, jag
skojar.
Nej. Nej, absolut inte. Om jag är ute i Sverige, alltså i Stockholm på kaféer och någon skulle säga att de är allergiska, då får vi lösa det såklart. Alltså, så är det ju. Men det finns ju ingen regel om att de inte får vara, alltså restaurangen själv kan ha en regel, men det finns ingen lag som säger att man inte får hundar på restaurang.
Nej.
Men om det är då ett hundtillåtet ställe, ja men då får man ju lösa det liksom.
Ja, där finns det ju vissa skillnader inom Sverige. Det vet jag, får återigen ta min syrra som exempel som har hund då, och bor i Göteborg.
Mm.
Och vi var ute och promenerade i Stockholm och så skulle vi gå och fika och ja, hundar var tillåtna. Och hon var så förvånad, i Göteborg så får man inte ta med sig hunden nästan någonstans.
Nej, jag tror det har förändrats mycket där också, men här i Stockholm är ju definitivt bäst.
Just
om man vill ha med sig hunden på krogen.
Ja, just det. Okej.
Eller ännu bättre naturligtvis nere i Europa. Alltså,
ja, då
finns, ja, jag kan dra några exempel om du vill.
Man har väl sett, det är också, nu får jag komma med till filmreferens, det är någon Woody Allen-film där liksom hunden sitter nästan liksom på en stol vid matbordet på brasseriet liksom med en snusnäsduk runt halsen och liksom blir matad.
Ja,
och, som man
det har jag sett i Stockholm också.
Ja. Att det är liksom fullt accepterat.
Mm, ja, jag tror inte man ska sätta dem på en stol.
Nej, det var
liksom.
Väl en filmisk överdrift.
Sånt, då kan det börja bli lite så att folk tycker att det
är too much. Det var en Woody Allen.
Nej, men det förekommer ju. Men själv ska jag inte göra det. Jag har ju också en större hund. Men jag blir fortfarande förvånad över att det är så enkelt.
Mm.
Jag tycker Tyskland är väldigt hundvänligt.
Mm.
Men det beror nog lite på var man är. Jag har hört att ute på landsbygden i Tyskland... Det är ungefär som här kanske, att för här har man ju ingen kultur av att ta med sig hunden in på restaurang när man kommer till småstäder eller ute på landet. I England däremot upplever jag att man har det.
Hunden på puben?
Ja, i England på landsbygden. Det kan vara svårare i London. Liksom.
Ja, jag förstår. Där är landsbygden
så lite
bra.
Tvärtom. Mm. Men, men i Hamburg till exempel har jag blivit förvånad mer än en gång, för att det är också kanske det första stoppet man kommer till när man tågluffar.
Ja, det är ju verkligen så.
Och så tänker man, okej, jag måste fråga om att få följa med in. Man har inte vant sig än. Vet, alltså de tittar dumt på en när man frågar.
De bara,
är du dum i huvudet eller? Här har du en vattenskål.
Ja, just det.
Och det gäller alltså på väldigt fina restauranger också.
Ja, det är underbart att höra. Jag gillar saker som när man välkomnar många sorters varelser. Det har jag alltid gillat.
Och även Belgien tyckte jag var också precis så, och Holland. Amsterdam, super hundvänligt.
Ja.
Stränder i Holland. Otroligt faktiskt.
Just
de har ju så mycket fina stränder.
Ja, där får hunden vara med helt enkelt.
Ja, men alltså på de flesta stränderna på till exempel ön Texel, som uttalas på något konstigt sätt på holländska tror jag. Där finns det jättefina stränder. Sandstränder. Och där får ju hunden vara, förutom längst i norr där det är fågelskyddsområde.
Just det, precis som här i Sverige.
Och då får vara på alla stränder. Det är inte så här, det här är en hundstrand och det här är inte. Men däremot på vissa ställen får de vara lösa. Då är det liksom en skylt. Här får de vara lösa. Men de får vara med på de andra stränderna. Och jag såg inga hundbajskorgar.
Okay.
De sköter sig. Liksom.
De sköter sig, de plockar upp och så. Ja, till skillnad från i Paris, i alla fall förr. De kanske har blivit bättre i Paris. Det är mina fördomar.
Ja.
Hur är det med har du någon erfarenhet av stränder från övriga länder i Europa? Just med hund och strand?
Nej, jag har inte. Jag, jo, det har jag väl förresten. Jag har ju varit på Rivieran. med Lovis. Men jag var inte så mycket på stranden, om jag ska vara ärlig.
Nej, okay.
Men det finns, där finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har varit på någon hundstrand utanför Nice, och sen får man ju inte ha dem då på till exempel den vanliga stranden i Nice.
Nej.
Men så här off-season brukar det funka, alltså folk är där då ändå, för att då är det inte så mycket folk helt enkelt.
Vi byter lite ämne inom ämnet, och då tänkte jag lite grann innan, vi har gått igenom att man måste ha sånt här blått pass, pass för sällskapsdjur med lite stämplar i. Men det kanske kan finnas andra saker som man måste tänka på att packa, som skiljer sig från när man reser med bara andra människor eller med sig själv. Vad brukar du packa när du reser med Lovis?
Ja, faktiskt inte så himla mycket om jag ska vara ärlig. Jag har alltid med en hopvikbar skål. Den här finns även för friluftsbruk.
Ah, okay. En metallskål eller vad är det?
Nej, plast. Nej, plast eller gummiaktig.
Ja, men för att kunna ha vatten.
Som är en fast botten, och sen är det en mera gummiaktig, vad ska man säga, man drar upp den.
Ja,
så det blir, så
just det.
Drar man ihop den så den blir platt.
Mm.
Ja, men för att man alltid vill ha en skål med sig. Jag brukar alltid ha vatten med mig till henne också.
Ja, en flaska med vatten också.
Mm. Och kanske speciellt på tåg, för det är inte alltid. Ja, man brukar kanske inte vilja använda tågvattnet från toa och alltså från kranen där, och det är inte alltid det kanske går att köpa vanligt vatten. Så det brukar jag alltid med. Och en grej som kan vara bra att ha är naturligtvis någon slags filt som hunden känner sig hemma och trygg på.
När luktar
in,
hemma.
När man kommer in på ett hotellrum och lägger den, så känner ja, det här är mitt ställe. Eller på tåget eller på restaurang, att ja, man har med något som den är van vid, att det här signalerar att jag ska ligga här och ta det lugnt. Men också återigen, jag brukar inte ha någon filt med. Jag brukar ha med en handduk, för att det kan behövas ibland. Hon blir lite skitig, eller du vet. Då vill man kanske torka av när hon ska på tåget. Och vad har jag mer med?
Lite tuggben och boll kanske?
Ja, jo, men precis. Tuggben för att det är trevligt för henne att få ligga och tugga på någonting ibland. Och så har hon en favoritboll som är verkligen. Av någon anledning är hon helt tokig i den, och jag har köpt flera stycken av samma sort. En fast, genomgjuten gummiboll som slår allt. Så att, jag menar, till exempel nu när jag var i Schweiz och skulle åka linbana, så var det en väldigt liten linbana en gång som kom farande ner mot oss, och när hon såg den så började hon skälla och tyckte det var otvört. Jättekonstigt. Och då tog jag upp den, för att då blev hon helt koncentrerad på bollen, och då är det inga problem att gå ombord på den här. Jag har liksom använt det om det är någonting som är lite läskigt att få. Om man har den i munnen så är det lite som en napp.
Ja,
och så tycker hon att livet är ganska bra.
Då blir allting tryggt och bra. Ja. Sådär. Då kan man stå ut även med anfallande linbanor.
Precis. Hundmat.
Hundmat är bra.
Vill man ha med.
Ja.
Och det är ju.
Är det som är småbarnsföräldrar som packar liksom hela väskan full med sån här barnmat?
Tyvärr, om man har en stor hund som äter mycket.
Men går det inte bra att köpa sånt på vägen?
Eller? Jo, visst går det, men för mig, för Lovis, så skulle det funka rätt bra, för att hon är inte så känslig. En del hundar är ju så känsliga för att byta mat.
Mm.
Och så vill man ha, eller de kanske behöver en specialmat. En del hundar är allergiska och behöver en speciell mat och sådär. Och då åker man bil så kan man ju packa hela bilen full, det går ju bra.
Ja, men inte när man tåglar för. Det blir tungt att bära med sig 10 kilo.
Ja, jag var borta jag var ute i 3 veckor, så jag packade ganska mycket från början, 9 dagar. med mat. Och sen så tog det slut nu, eller det var på väg att ta slut när jag var i Paris, och så råkade jag gå förbi en djuraffär och tänkte, nej, jag kollar. Och så köpte jag en liten påse där med något märke som jag känner igen hemifrån och som verkar bra. Och som sagt, hon är inte så känslig, så att det, skulle, det gick jättebra. Och sen så kom det ner en kompis och joinade mig i Prag, och då hade hon fått i uppdrag att ta med sig. Hade lämnat liksom en påse med mat och sen.
Jag hade en extra leverantör där.
Och sen har jag en annan kompis som brukar resa på tåg med hund, och hon har faktiskt, de har varit borta 5-6 veckor ibland och har en stor hund. Och då har de valt att ha en sort som säljs i många länder. Det finns ju många internationella hundmatsmärken, och då kan man ju googla det. Och googla Innsbruck och det här varumärket. Om det så kanske finns. Man hittar en djuraffär där de har det. Man kan prova att mejla dem. Man får förmodligen ett svar, jag har provat. Mm. Men om man ringer kanske man får svar. Och då har de har lyckats med det. Och då har de har också tagit hjälp av någon som kan språket. Om de ska till Slovakien eller någonting. Så de har tagit hjälp av någon som kunde mejla dem och få svar. Och då kan man liksom reservera en liten påse. Man vill ju inte ha en 15 kilo säck, utan man vill ha en liten påse. Och då har de kunnat göra på det viset.
Just det. Du nämnde munkor förut. Är det någonting att packa också?
Ja, munkor. Måste man ju ha med sig, tyvärr höll jag på att säga. Det är framförallt
för... Det krävs
för,
på vissa tåg kanske?
Egentligen på i princip alla tåg nere i Europa, som jag har upplevt det, enligt regeln.
Enligt regeln, är okej.
Om man har en stor hund i alla fall.
Men inte i praktiken?
Inte i praktiken. Under 3 veckor så bröt jag mot regeln. Det gick bra. Alltså, det är många som gör det. Jag är inte den enda. Utan jag visste att det är så här. Det är en regel, men jag har också varit med om att folk har sagt att konduktören har blivit så här förvånad över att någon har satt på munkorg. Vad har du gjort?
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, nej, det står ju så i reglerna.
Men det är bra att packa.
Absolut, och det kan också vara bra att öva på innan att, ja, så att den inte känns, att man inte sätter på en munkorg första gången när man är på ett skramlande tåg någonstans.
Nej, precis. Det kan ju kanske bli lite dramatiskt.
Men det krävs alltså på en del tunnelbanetåg och bussar och så i olika länder, så att det ska vara med.
Men tänker sig så här, alltså olika resällskap har olika intressen och kräver olika saker, och att du var inne på det, att vandra i Schweiz, i schweiziska alperna, det är en väldigt bra aktivitet att göra med hund. Har du kommit på några andra sådana liksom aktiviteter som passar extra bra när man reser med sin hund, som både människa och djur tycker är skönt och fint?
Ja, för mig så ska jag säga att det är faktiskt inte så himla svårt att anpassa mig till hunden, för att det jag tycker om mest om jag är ute och reser, det är ju att promenera runt.
Ja, just det, och det är exakt vad Lovis också tycker om.
Ja, det tycker hon om, och ja, alltså, jag tror att hon tycker om det på riktigt. Ja, jag ser ju när vi, om man kommer fram, när vi kommer fram till Gare du Nord i Paris, kommer ut alltså direkt, alltså hon använder ju näsan för att upptäcka ställen. Hon tycker det är jättespännande. Man undrar ju vad det är hon känner. Jag tror inte hon känner, åh, vi är i Frankrike nu. Men det är ändå så här, det är mycket dofter, det är mycket spännande grejer. Det har gått hundar där, det har tappats mat.
Ja.
Det, ja, vad det nu är. Så hon har ju fullt upp med att undersöka saker.
Är det någonting man tänker, alltså mitt doftminne av Paris är ju att det doftar väldigt mycket mer mat på olika ställen än vad det gör ofta.
Ja, det var något med Paris som blev helt bananas och hittade med. Liksom kycklingben som jag inte ville att de skulle äta.
Nej, okay.
Hon hittade mycket sånt där. Ja, men så att, och som, sen gillar jag att gå på kaféer och restauranger och barer, och det brukar gå bra.
Och hon kommer till ro och kan lägga sig ner. Och du har ju,
ja,
du har
speciellt ju... när hon har blivit lite trött, man var ute ett tag.
Ja, just det.
Men annars, vandring är ju såklart, om man har en hund som inte är skadad, höll jag på att säga.
Nej.
De flesta hundar vill ju liksom ut och gå. Ja, vad ska man säga mer? Vad har jag gjort mer? Hon har faktiskt varit med och paddla i Hamburg, det är mycket kanaler där.
Gick det bra?
Mm. Ja. Inte i kajak då, utan en öppen kanot.
En öppen, det förutsätter jag nästan att
exakt.
Det måste vara.
Ja, alla sådana typer av friluftsaktiviteter där det är möjligt att ha med en hund. Så är ju perfekt. Ja, men också, ja. Just det, en gång i, hon var ju med på Yttre Hebriderna.
I norr av Skottland.
Ja, väst, liksom nordvästra kusten. Då åkte jag i bil, och så tog man en bilfärja över till en ö, och sen så var det ibland broar och ibland färjor mellan öarna. Väldigt häftigt landskap. Så. Då skulle vi paddla kajaken då. Det kunde ju inte hon vara med på. Så det är också en grej så där att då hade jag faktiskt kontaktat vandrarhemmet innan, det var de som också hade kajaker, och frågat om det var möjligt att lämna hunden och att hon kunde, någon kunde gå ut med henne. Så då gjorde de det. Och de hade också en hund, de hade en border collie som sprang omkring där. Så att, sånt där går ju att lösa ibland när det är sådana små ställen, kanske inte så här jättestort hotell i, något, i Paris. Men mindre ställen, där kan det vara, ja men visst, det kan vi fixa.
Jag tänkte på det. När jag var ute och reste, jag och min sambo var ute och reste med vår nyfödda dotter för många år sedan i Spanien, så blev vi väldigt bekräftade hela tiden. Det var liksom första gången, mitt första barn, och vi blev väldigt bekräftade för att folk ville liksom stoppa oss på stan hela tiden. Vi hade henne hängd i sele på magen, så hon syntes med ansiktet utåt dessutom. Och de stoppade oss och så, que preciosa, que linda, så vacker, så söt, så tjusig. Så vi bara, liksom, vi bara rådnade av vällust och tyckte det var så fantastiskt att bli så bekräftad.
Ja.
I Sverige gick bara folk förbi oss, ännu en bebis. Liksom. och då tänker jag lite grann att så där kanske det funkar med hund också, att man kan liksom bli bekräftad.
Ja,
hund.
Absolut.
Folk ska komma fram och gulla.
Det gör det faktiskt i Sverige också.
Ja.
Ja.
De gullar här också.
Ja, oja.
Är det ingen stor skillnad menar du mellan Sverige och säg, Frankrike och Tyskland?
Nej, utan det är nog mera situationen man är i. Nej, det ska jag inte säga. Det är nog ungefär likadant. En grej som jag tänkt på, det är många turister som kommer fram. Det händer även här i Stockholm.
Mm.
Som säger, oh, I miss my dog so much. De är på semester och sånt. Ja, får jag hälsa? Får jag klappa? Får jag ta kort? När jag har åkt tåg så har det ju också, ja, så Lovis är ju ganska lugn av sig. När hon är på tåget så tar hon det lugnt. Men hon blir ju lite så här, tycker att det är tråkigt efter ett tag. Och då söker hon ögonkontakt med folk, så får hon det, och så får hon ett leende, och så börjar hon vifta på svansen, och så börjar man prata. Så det är ju väldigt mycket kontaktmagnet sådär. En del som också kommer fram och frågar, får jag klappa, och så börjar man prata. Och så.
Det man brukar kalla för hundtricket.
Precis, det funkar.
Att skapa
kontakt. Funkar även på pubbar i Stockholm.
Det gör det, ja. Aha. Kontakt mellan två människor via en hund. Ja.
Exakt.
Jo, men alla det, så kan ju väl både barn och till och med kanske någon pryl fungera som. Någonting som liksom väcker uppmärksamhet.
Exakt.
Men ja, vad kul.
Då är det tur att man har en som tycker om andra människor. Som liksom,
ja, det är bra.
Ja.
Annars funkar inte hundtricket om hunden bara visar sig aggressiv och skäller.
Bara inte alls. En del hundar vill ju inte kanske ha så mycket kontakt med andra människor.
Nej, det är sant.
Mm.
Vår tax som jag hade när jag var liten var den karaktären.
Ja.
Vill helst inte ha kontakt med så många människor.
Nej, men det, alla hundar är kanske inte heller. Jag har ju tur som har en hund som är, ja, som tycker om alla människor och hundar. I princip, och som är också väldigt så här, van i olika sociala miljöer. Så hon är ju lätt att resa med på det viset. Mm. Det enda som är lite knasigt med henne är att hon låter när hon blir glad. Så att hon låter som hon morrar och folk blir rädda. Då får man förklara att nej, hon pratar bara. Men det är klart att alla hundar är inte så. Så alla hundar kanske inte skulle vara lika lätt att ha med sig på en resa.
Nej. Men ibland blev du, när du var ute och tågluffade, vet jag att du blev väldigt hjärtligt mottagen, och när du kom till ett ställe i Wien så stod det en person bakom som heter Barbara bakom disken där, och så är det första hon säger där, är ni här nu? Jag har längtat efter dig.
Mm.
Och det var alltså inte dig hon
tyckte
menade.
Vi var lite sen. Jag tyckte Lovis var lite sen. Ja.
Ja, det var Lovis som väntade på.
Ja, hon var otroligt gullig. Och har haft, hon var väl i 70-årsåldern, 70 plus. Och har haft hund i hela sitt liv, men nu tycker hon att hon är för gammal. Och däremot så har hon alltid hundgodis och torkad komage och du vet, ben och grejer. Så att hon bara står där och väntar och får bjuda på någonting.
Och hon hade liksom fått reda på vid bokningen.
Förstås,
för du måste ju alltid säga i bokningen att du har hund. Annars kan du ju råka ut för kalla handen. Ja.
Nej, men det jag brukar göra när jag bokar är ju att om man går in då på en sån här tjänst som booking.com eller hotels.com så kan man filtrera fram hundvänliga eller husdjursvänliga alternativ genom att trycka i vänsterkanten där.
Ja, just
man
det, kollar. Så kan du filtrera bort hundförbudshotellen helt enkelt.
Precis, och då, men då brukar jag alltid skriva ändå som ett meddelande att jag tar med mig en hund, bara så att de har fattat det. Och ordentligt. Och då fick jag svar från henne, ich liebe Hunde. Så okej. Okay. Där så. Är vi välkomna, och det visar sig att så var det.
Underbar välkomnande till en ny stad tycker jag.
Ja, verkligen.
Att höra så.
Ja.
Det liksom leder oss lite grann in på, jag tänkte om du skulle kunna kora här nu då, liksom det mest hund, Vi kan börja i den nedre änden. Det mest hundovänliga landet du har varit i. Finns det något sånt?
Eller? Ja, men det är ju Norge då.
Det är Norge tyvärr. Alltså. Aj då. Vad är det som är hundovänligt
Oslo,
där?
I alla fall Oslo. Det är helt enkelt så att man får inte ta med hundar in på restaurang. Om jag har
de har,
nu, det här är lite så här, jag har verkligen inte helt förstått. Men för när jag frågade en gång, jag har alltså gått omkring på, man får verkligen inte komma in i Oslo. På,
oavsett hur regeln ser ut så är kontentan är att du kommer inte in med hunden.
Nej, men nej. I och för sig så är det så, som, om jag har förstått det här rätt så är det så att man inte får ha med dem där det serveras mat. Men däremot i Norge så kan man ju servera alkohol utan att servera mat, vilket man inte kan i Sverige. Så jag fick komma in på någon lite sunkig vinbar där de bara serverar vin men ingen mat.
Då gick det bra.
Då gick det bra. Men sen har jag varit på andra ställen, uppe i Lofoten till exempel. Plötsligt går det omkring en hund in upp i matsalen. Så att det, okay, det
finns
kan
en, även där finns det, små, finns det undantag då. Men är det något annat än restaurangerna som gör att Norge blir det hundovänliga landet för dig?
Nej, annars tycker jag att det är ganska hundvänligt. Det är ungefär som i Sverige. Det är lätt att ta med sig hunden på olika transportmedel. Det är enklare till och med, tror jag, som jag upplevt i alla fall en gång, att ta med hunden ut i ett skidspår, vilket inte alltid är så populärt i Sverige.
Nej, trampa sönder spåren och så, ja. Tänker man.
Annars, ja, Polen, det är lite lustigt att i Polen, som har en gemensam nationalpark med Slovakien, nämligen Tatrabergen. Superfint. Jag skulle ju dit och jag skulle ha tagit med Lovis och så vandrade vi då från Zakopane i Polen till ett ställe på slovakiska sidan. Och där är det olika regler i de olika länderna. Så i Polen var det hundförbud så jag kunde inte ta med henne. Men på slovakiska sidan av nationalparken så får man ha hundar. Och det märktes direkt när man kom över så var det hundar men inte i Polen.
Nej. Okej, så det kan vara, det är lite att ta reda på helt enkelt. Så till och med när man ska vandra kan det vara hundförbud i vissa fall.
Mm, ja, det är, alltså om det är nationalpark så är det inte så ovanligt.
Nej,
även i Sverige faktiskt.
Det är djurskydd och så, man är rädd att de ska ta djur och så. Okej, då
men kom, ja, en annan grej om jag måste tillägga är att vissa hundraser är förbjudna i vissa länder.
Så kallade kamphundar kan vara det, va?
Exakt. Mm. Och det gäller ju till exempel i Danmark, Tyskland, men det kan vara olika raser och ja, även Norge förresten. Om du har en hund som, ja, kanske en engelsk Staffordshire Bull Terrier är ju tillåten, men en amerikansk Staffordshire Bull Terrier kan vara, de som kallas Amstaff, de kan vara förbjudna. Då är det ganska bra att ha med sig en stamtavla som visar vilken ras det är.
Mm.
Men det är ju väldigt knepigt, liksom, om man har en blandras, hur ska de då bedöma? Men det, man behöver veta de här sakerna så att man måste liksom googla och kolla varje land vad som gäller. Och sen finns det regler för till exempel att man kan resa igenom Danmark. Man får gå ut och rasta dem.
Med sin kamphund.
Mm, med sin kamphund. Om man är på väg någon
bara man inte stannar. Eller bara rasta går bra alltså, men inte så mycket mer kanske. Det hundvänligaste landet då, om vi ska kunna kora det. Man får ju generalisera lite grann här.
Alltså jag tänker ju faktiskt på Holland just för att det är så mycket hundvänliga stränder och en stor park i Amsterdam där det till och med liksom är skyltar att ha hunden lös. Inte så här, du måste ha hunden kopplad utan den kan gärna vara lös, står det på skyltarna. Så bara, oj, okej. Och också de här oförstående blickarna när man frågar på någon restaurang, får jag ta med hunden? Man bara, ja, vad menar du?
Ja, just det är ingen fråga, det får man alltid.
Så det tycker jag verkligen.
Även i Amsterdam.
Även i Amsterdam. Och Hamburg som sagt tycker jag har varit väldigt hundvänligt. När jag gick omkring där någon sen kväll och liksom har hamnat i ett område där det inte var så mycket restauranger mitt i centrum. Men hittar rådhuskällaren som var rätt stiligt. Med, du vet, fina takkronor och tjusiga människor. Tänkte jag, okej, fråga, fast det går ju inte. Och det var också så här, ja visst, fram med en vattenskål.
Ja, på en fin restaurang. Ja, ja det är fantastiskt. Jag tänkte, alltså, passar det verkligen alla hundar att resa? Nu har inte du erfarenhet av alla hundar, du har erfarenhet av Lovis. Och Lovis verkar ju uppenbarligen vara en ganska bra reskompis som verkar trivas ganska bra med att åka runt i Europa. Men tror att det alltid är kul för hundar att resa? Det kanske är mycket påfrestningar vi lägger på dem helt enkelt. Sitta på tåg och...
Ja, man får ju ofta den kommentaren så här. ja, eller jag har sett att vissa får den kommentaren i vissa forum. Den frågar, hur är det att ta med hunden på sån här resa? Hunden mår bättre hemma, skriver någon.
Kanske de själva också gör så, skriver det.
Ja, men precis. För det är ju så himla olika. Det är faktiskt så. Du kan ju ha en hund som, ja, men som blir nervös i situationer där det är mycket hundar. Om man har en hund som också har problem med andra hundar, så kan det ju bli lite knepigt när man kommer ner i vissa länder där hundar springer lösa. Jag har ju också rest med Lovis när hon löpte, vilket betyder att hon drar till sig en massa hanhundar.
Ja.
I Frankrike där springer en del hundar lösa. Där har vi liksom haft hundar efter oss ner i parkeringsgaraget. Nästan in i bilen.
Okay.
Och även när jag var ute och vandrade där nere, både i Italien och i Frankrike i bergen, så har det ju hänt att det är gårdshundar som är ute och springer lösa och kommer på stigen och tänker man, oj, hoppas det här går bra. Men nu råkar jag ha en hund som inte vill ha någon konflikt alls. Och hundar, alltså oftast löser de det där. Det brukar lösa sig, men jag vet inte. Jag tror att har man en hund som har stora problem med andra hundar, så kan det kännas lite
knepigt. Men lösa hundar, säger du, är det relativt sett vanligare? I alla fall i Frankrike då?
Absolut, det kanske är mindre nu än förut, men och säkert nu har inte jag haft Lovis med till Spanien till exempel, men längre söderut, det finns ju också, så åker det österut, är det i Rumänien eller kanske nere i Bosnien, så finns det ju gatuhundar.
Ja, byrackor som har hundgäng på nätterna.
Precis, och det skulle jag ju tycka var lite jobbigt.
Ja.
Så finns det ju också en del sjukdomar man ska passa sig för när man kommer längre söderut vid Medelhavet.
Som till exempel?
Som leishmania eller leishmanios.
Vad är det för något?
Alltså det är en ganska otäck sjukdom som även kan drabba människor. I Afrika i alla fall vet jag att det förekommer i en del länder. Och den sprids av en sandfluga eller sandmygga som vi inte har här uppe än. Finns ju farhågor om att det kommer att hända med klimatförändringarna. Och det är en parasit som, ja, men den är otäck för att den påverkar liksom systemet, den påverkar organen, hunden kommer att dö av det om den inte får hjälp i tid. Och det man kan göra är att vaccinera den mot det. Jag gav Lovis en så här droppar i nacken som man kan ibland ha mot fästingar, men det här är ett annat medel som man fick när vi var i Frankrike. Generellt har jag hört någon veterinär säga att söder om Paris ska man börja passa sig.
Okej, så söder om Paris och kanske även Italien.
Ja, precis.
Och sydöstra Europa.
Nu är det inte liksom så att alla får det här. Nej. Jag var ju lite nojig efteråt och gick och testade Lovis två gånger. För det är också någon slags inkubationstid.
Men risken ökar söderut i Europa helt enkelt.
Mm, och det finns ju en del som importerar hundar från Spanien som har... De har inte visat några symptom innan, men sen när de kommer till Sverige och utsätts för någon slags stresssituation, då bryter det ut.
Ah,
och så det har varit många fall av det i Sverige på senare år, men det smittar ju inte utan sandflugan hittills.
Nej, just det.
Det är en sak. Sen finns det något som heter leptospiros, som är en bakteriesjukdom som brukar frodas i stillastående vatten där vissa smittade djur kanske har kissat eller så. Ja. Och det kan man också vaccinera mot.
Just det. Det låter som någon bilharzia liknande som man kan få i Afrika.
Mm.
I stillastående sötvatten.
Mm.
Ja, nej, men det här med hundar och söderut i Europa. Jag tycker det är lite häftigt och exotiskt ibland med den liksom lössläppthet som kan finnas. Jag vet att jag kände ett franskt par som berättade att de lämnade sin hund på gatan i något Pariskvarter de bodde i. Och det här är 20 år sedan förvisso, det kan ha förändrats. Och så levde hunden där när de var borta en vecka på semester. Och den visste att den kunde gå in på baren och få mat. De kände den. Den hade alltid en scarf runt halsen också. Och så kunde den gå till den affären och få det. Och så liksom hela gatan kände den här hunden. Så den kunde gå in och ut ur butikerna och visste vad den skulle. Liksom...
Gud vad roligt. Ja. Alltså sånt där kan ju funka om man har ett sånt samhälle.
Ja, jag menar det.
Här skulle hunden skulle ju hamna på hundstallet då. Och sen skulle du kanske förlora vårdnaden så att säga.
Ja, just det.
Det är ju länsstyrelsen som bestämmer sånt.
Ja, just det.
Men den där med scarf förresten. Det är ju också en grej som en kompis till mig har sagt att... De brukar alltid sätta en scarf på sin hund. Det är en svart hund, ganska stor hund. Folk kan ju ibland uppleva svarta hundar som lite läskigare. Sätt på den en söt scarf. Tycker de att den är sötare?
Då blir den mindre farlig.
Ja, och i Italien så har de en konstig regel om att det är upp till busschauffören att bestämma om hunden får följa med eller inte. väldigt godtyckligt. Då är det scarf på direkt.
Då skärmar man chauffören.
Det finns då bättre chanser.
Då smälter den bittraste italienska busschaufför. Härligt, ja. Ja, vi ska börja runda av här. Men jag tänkte som en sista fråga är ju lite grann. Alltså det verkar ju som om Lovis tycker om att resa. Är det din uppfattning också? Hon tycker att det är ganska angenämt.
Vet du vad, det är faktiskt min uppfattning. Det var det jag tänkte på förut, att en del bara, nej men gud, hundar tycker inte om resa. Lämna den hemma, det är ju mycket bättre. Men hundar tycker ju om att upptäcka, nosa. Ja, hon är ju också social av sig, så hon gillar att träffa människor. Hon blir ju glad när hon kommer till en tågstation. För att det brukar betyda att det antingen kommer någon, att jag väntar på någon som kommer. Hon blir liksom så, åh, vad är det som spännande? Eller att vi ska åka någonstans, och det är lite spännande. Ja, hon tycker till och med det är kul att komma in på ett nytt hotellrum. Det är lite så lustigt. Man ser, åh, nu ska vi gå in här, och så in och så går runt och nosa överallt och titta och sådär. Sen så snabbt vet hon, eftersom hon är van. Nu ska vi bo här, okej. Och så hon brukar vara den som liksom minns vilken dörr det är. Wow. När man ska tillbaka.
Ja. Ja, men att resa och även för oss människor, för mig framförallt, är det väldigt mycket dofter. Alltså att man kommer till olika länder, det doftar olika och de doftupplevelserna är häftiga. Och då tänker jag, men för en hund måste det vara gånger 10, gånger 100, eftersom de har så starkt luktsinne. Och doften är väldigt, kanske proportionellt sett viktigare för en hund än för en människa. Som ett sinne.
Ja, men verkligen. Det är så svårt att sätta sig in i den, liksom, hur de upplever det. Men hon skulle ju säkert vara lika glad att springa i en skog i Schweiz som en skog i Sverige, gissar jag. Men ja, det, man är ju ute mycket när man är ute och reser, och det gillar ju hon.
Och det gillar hundar. Ja. Ja, så det är väl en fördel. Och sen får vi ju, kan man ju säga att sådan hund, sådan husse, sådan matte. Och du är ju en matte som tycker om att resa, så att säga. Så då kan man väl tänka sig att du har präglat din hund också på något sätt på det.
Ja, men precis. Om man tänker så här att man vill ha en hund som ska med och resa, då har man ju den med i olika situationer. Jag har rest mycket i Sverige. Ja, men så vänjer hon sig vid det och blir en bra resekamrat på det viset. Så att jag har präglat henne på det viset.
Ja. Det är härligt att höra, tycker jag. Och vi kommer att kunna läsa mer om hur det var för Karin och Lovis att resa runt i Europa i Vagabond inom kort. Kommer det komma snart att läsa mer, för alla som vill. Tack för idag.
Tack.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.